Varmt välkomna till
avsnitt. Nej, jag trodde vi skulle turas om. Ja. Jag trodde det var det du var inne på.
Jag skulle gärna säga vilket avsnitt, Kjell.
Ja, 350.
350. Det och det blir säsongsavslutning.
Det är säsongsavslutning på denna fantastiska podd.
Och där avslöjade vi, om vi inte har gjort det tidigare, att vi inte följer någon manus.
Ja, nej, just det. Det hade alla trott tidigare, att vi har suttit och skrivit alla våra repliker och läser dem innantill. Alla har vi trott. Nu har vi rivit ner livet för de som lyssnar på det här.
Ja. Ja, och skrivit in alla stakningar, hostningar. Ja, de hörde inte för de klipper det bort. Men i alla fall. Ja.
Vi är ju, som vi brukar säga, vi är inte jätteförberedda, men vi är kanske mer förberedda än en del tror. För att vi har ju åtminstone plockat fram lite artiklar som vi utgår från.
Så är det ju. Sen känner vi varandra väl under det här. Och efter alla de här åren, så att det blir inte... Man behöver inte komma nervös och säga, vad ska jag säga? Utan
nej, just det, vad kommer de säga nu?
Ja, precis. Flyter på ganska bra. Där är det ju faktiskt... Inte med alla, långt ifrån alla. Lät som något negativt. Men det är klart att det är en annan anspänning när man har gäst med.
Ja,
för då vill
ja,
man att liksom, den ska komma in i samtalet, den ska trivas och få vara i fokus.
Ja, liksom. Just det. Jag kommer ihåg en gång, kanske du kommer ihåg det också, när vi hade vår dåvarande kyrkoherde som gäst. Ja. Och vi hade börjat med det här pratet och han tröttnade på att vänta. Så att han sa
efter
så här,
30 sekunder.
Efter 30 sekunder, ska jag sitta här länge utan att vara med i samtalet? Ja, och där blev vi lite tagna på sängen, för det hade vi inte förväntat oss.
Nej.
För vi brukar alltid säga innan också, vi gör en liten kort introduktion här och pratar lite. Honom, ja. Och sen så får du komma in i samtalet. Men han tyckte att jag väntar inte på den här introduktionen.
Jag är ju kyrkoherde.
Jag är kyrkoherde. Ja.
Det är inte vår nuvarande, utan den första.
Nej, en tidigare kyrkoherde.
Ja. Jag har väl haft två med i podden. Så är det. Säsongsavslutning.
Ja. Den blomstertiden kommer med lust och fägring stor. Ja. Ska jag inte sjunga senare i andakten. Men har du någon blomstertidskänsla?
Ja, men det har jag. För nu är det, man tittar ju liksom i kalendern och nu är jag på plats här den här veckan. Det ska avsluta sista medarbetarsamling, sista det. Mm. Och sen är jag borta en tid i Spanien, så kommer jag tillbaka och då är det bara fullt fokus på konfaläger. Mm. Konfaläger, semester. Och konfaläger för mig, och det som du och jag alltid åkt först, då blir det liksom starten på en sommar ju.
Ja,
alltså
ja,
fast man inte leder, men det är ett annat jobb. Det är som ett sommarjobb då. Det är något annat liksom.
Det är ett helt annat jobb än det man gör annars.
Ja, och man är bortkopplad från sin vardag. Mm, därför blir det någonting annat. Så att nu när folk sa, det var någon som ville boka möte, så jag har ingen tid förrän augusti. Fast det var en kort grej, för det har jag liksom inte. Nu är det fullt och så behöver få lägga tid på lägret när jag kommer hem från min semester. Liksom. Så att jag har väldigt mycket så. Så att jag med min son häromdagen och så här, nu är det bara 13 skoldagar kvar till skolavslutning. Och då blir det också så, när man har ett skolbarn så blir det också väldigt påtagligt när man tittar. Får ju hem sådana här veckobrev.
På mejlen. Det börjar komma blommor på dem och sådär.
Och då är det den här... brännbollsmatch mot föräldrar, det är utflyktsdag. Du vet, det är roligheter liksom nu som är kvar bara fram till... Och sen så här går skolavslutningen till. Och det hjälper en lite med den här känslan. Plus att tittar man ut nu så är det fint väder. Jag ser tre damer sitta i t-shirt och äta mat utomhus. Och det gör ju också någonting med känslan. Hur är din egen känsla?
Jo, den är också, börjar också bli påtaglig. Och det är av delvis samma orsak just när det gäller konfirmandläger. Ah. För jag åker ju då på sista lägret. Ah. Och det betyder ju att jag kommer ha semester före lägret. Yeah. Det betyder i sin tur att jag måste hinna göra klart en massa saker innan semestern kommer. Som har med konfirmation
just
att göra.
Och nu råkar det
vara så. Ja. Och nu råkar det vara så också att i år ser vi ju det som vi kommer att se allt mer av, nämligen att det är väldigt många odöpta konfirmander.
Ja. Ja.
Jag tror att vi räknar till 13 odöpta konfirmander på det läger jag ska ha.
Av 40. Någonting, ja.
Jag pratade med en av dina pedagogkollegor idag och sa efter att det här kommer att bli mer. Om något år är det kanske 20 av hälften är odöpta. Alltså. Och det blir ju ett praktiskt problem. Ja. Men det var inte dit jag ville komma just nu. Utan nu var det att jag måste se här hur många hinner jag döpa innan jag går på semester. Jag måste åtminstone ha besked från alla. Vill ni att vi ska döpa innan? Eller vill ni bli döpta på lägret? Och när man skickar ut brev och mejl och blanketter och så till föräldrarna, så kommer de tillbaka lite sporadiskt.
Ja.
En del skickar inga svar, utan får man ringa upp igen och fråga. Och andra skickar ofullständiga och en del skickar fullständiga. Ja. Så att jag har fått just nu av 13 har jag fått 3 svar. Och då börjar jag känna lite, ja, nu börjar det bli lite bråttom. Ja. Jag har bokat in ett konfirmanddop imorgon kväll. Ja. En vanlig tisdagkväll. Och som jag ska då ha i en litet andaktsrum som vi har i församlingshemmet. Och de tar också med sig lilla syster, så jag får 2 dop där.
Ja.
Men då är det ändå. Så härom veckan så hade jag en vanlig dophelg. Och då var det en konfirmand som kom dit och döptes också.
Ja.
Men det är de liksom. Ja. Så, sen har jag inga andra. Och då är, utan resten är på lägret just nu. Och så, ja, så
förhoppningsvis.
Vet man, förhoppningsvis.
Vi kan fastna lite där. För jag tycker det finns något spännande här. Att det här är ju inte. Nu har ju vi så mycket konfirmander.
Ja.
Så det kan inte bli någon sanning för Svenska kyrkan. Men det kan bli en halvsanning för Sollentuna församling.
Mm.
Att vi liksom. Vi kommer döpa fler vuxendop. En barndop. Det är ju inte så riktigt. Men om du säger då, om det stämmer, och det ska göra det säkert, om ett par år är det 20, alltså hälften. Om vi skulle då ta hälften av alla våra, ja, men då är det så här 170 stycken. Om det skulle slumpa sig
så. Det är ju ingen omöjlig utveckling.
Och nu vet jag inte, kan man ju se efter den här sommaren. Ska jag ta reda på hur många har vi konfirmander döpt i år. Men säg att det är 100. Ja. Det är till med någonting. Då är det liksom en sån betydande siffra jämfört med barndopen, som ändå är fler såklart.
Ja,
men du vet, det gör någonting med bilden av dop. För så här, när vi pratar dop, så vi har ju en del andra typer av vuxendop som har gått någon kurs och så här. Och du har kommit in och jag vill gärna döpa sig. Det händer ju, och jag tycker att det är bara en känsla att det blir vanligare, men det vet jag inte. Men annars när vi pratar om dopen, så är det ju mycket fokus på rikta sig till barnfamiljer. Till bebisar. Och att döpa ditt barn. Och här då, om en jättestor grupp blir konfirmander som då räknas som vuxna.
Ja,
det är ju
häftigt
så.
Ja, absolut.
Och visst, det är praktiskt, så om vi får vara den jobbiga delen, det är praktiskt jobbigt för dig att hålla på. Men å andra sidan, få 13 nya döpta på ett ganska kort fönster.
Ja,
det är väldigt praktiskt
fint.
Så.
Ja, absolut.
Ja, och fint. För vi föredrar ju när det blir på läger, för det blir så. Det blir så fint, och så blir dop, undervisningen om dop blir så tydlig när man får vara med på ett dop och se det där.
Det är fint med läger och dop, men jag tycker också att det är fint att att alla är döpta när vi kommer dit.
Ja,
så tillvida att eftersom jag då följer kyrkoordningen och inte ger nattvard till de som är odöpta. Så kommer man dit så har alla samma förutsättningar.
Ja.
Alla är döpta, alla får gå fram till nattvardsbordet om man så önskar.
Ja.
Annars så säger jag ju nej till de som inte är döpta då.
Ja.
Vilket man såklart aldrig gör i kyrkan.
Nej.
Men det är bara det. Annars, visst, det är fint. Sen, sen har ju jag, som du vet, en sån. Jag döper ju aldrig i sjön.
Nej.
Vi går aldrig ner i sjön. För det tror jag också många tänker, att man mysigt så här går ner i sjön och döpas på lägret liksom. Men det är ju så gör ju inte jag. Utan vi har ju vi tar in en skål i kapellet där vi är liksom. Men hur som helst, alltså det händer någonting om det plötsligt visar sig att halva konfirmandgruppen och då har jag erfarenhet av en konfirmandgrupp, och jag tror att den gruppen som jag har är den som har flest odöpta.
Ja.
Men det finns ju ingen, tror jag, det kanske jag ljuger, jag tror inte att det är någon som inte har någon.
Nej,
som
det tror inte jag heller.
Utan det brukar alltid varje år vara någon som är odöpt.
Ja, i alla fall på alla sommarläger när det är
storleken. Precis, det är det.
Någon liten så. Ja, nej, men det är bara fascinerande. Se vad det tar vägen och om det gör något med vår. Men å andra sidan så skulle vi ju inte göra någon eller så här liksom kampanj, för de kommer ju där naturligt via konfirmation.
Mm.
Alltså tänker du vända sig specifikt till 15-åringar?
Nej, just det.
Utan det är ju konfirmationen. Och då blir
och sen är det lite annorlunda, det är i alla fall min erfarenhet, att det är lite annorlunda med ett barndop och ett konfirmanddop.
Ja.
För att ett barndop, ja, det är väl inte. De som jag har träffat på är inte jättemånga som gör det för att det är en kristen handling. Men däremot att det är en tradition, det är ett sätt att välkomna barnet in i familjen och i världen.
Mm.
Det är ett sätt att samla släkten. Alltså det är många fina saker med att ha ett dop då. Därav att det också har blivit, jag vet inte om det är en sanning eller om det är något som vi bara alltid säger fast det inte är en sanning. Att dopen blir större och större, så att säga, generellt sett, att man väljer att göra det här till en stor fest.
Ja, liksom.
Ibland är det kanske första gången föräldrarna träffas, alltså föräldrarna till, inte barnaföräldrarna, utan nej, föräldrarna till föräldrarna, ja, så att säga.
Mor och farföräldrarna.
Mor och farföräldrarna, helt enkelt, ska man också kunna säga. Men däremot i ett konfirmandop, då är det ofta väldigt så att det här är något som ska bli gjort för att vi ska kunna konfirmeras.
Ja,
ja. Det är sällan
bjuder in hela släkten, just det,
för att en 15-14-åring ska döpas. Nej. Förekommer självklart det. Det måste det väl göra. Men ofta så är det liksom, ja, när ska vi ta det? Och kan vi ta det någon
gång? Ja, visst, det blir lite riva av grejer. Så är det ju.
Så är det ju. Och när vi står i kapellet på lägergården, och så är det, ja, nu vet jag inte hur många det blir i år, men vi ser att mitt största har nog varit 6 stycken, om jag minns rätt. Ja, då står det, blir lite löpande band ändå. Det är en fin gudstjänst med alla konfirmanderna sitter samlade. Men så är det en först du, sen du, sen du, sen du. Så det blir inget liksom unikt på det viset. Nej. Utan så att det är mera, som du säger, riva av det när man ska ha ett konfirmandop.
Jo, men tänk dig då på Johannes döparens tid.
Ja, han stod bara där och döpte.
Ja,
döpt.
Ja, då var det ju löpande band. Ja. Nästa ut. Ja.
Det var ju så, vi har ju haft ett antal sådana drop-in-dop i församlingen.
Jag trodde du skulle dra någonting med Johannes döp.
Nej, jag
har stått i sjön och väntat.
Ja, jag har stått och väntat.
Nej, förlåt, drop-in-dop.
Det kom aldrig någon, det är därför jag inte vill döpa i sjön längre. Det kom aldrig någon när jag stod där i Edsviken och bara väntade på att det skulle komma någon och vilja döpa.
Åh, gott evangelisten som tar ett steget till.
Kom och döp er, kom och döp er. Nej, men däremot vi jag vet, nu vet jag att det är som jag skulle
drop-in-dop, säga. Drop-in-dop, sa du.
Ja, vi har haft en del drop-in-dop. Och därför har det varit en sån missuppfattning. Att de tror att prästen står framme vid dopfunten. Och så går man bara in och sticker fram huvudet i princip. Och så här. Men medan det är ju inte alls så.
Utan det är en enskild gudstjänst.
Det är en enskild gudstjänst och man träffar prästen först. Ja. Alltså, fast istället för att göra det någon vecka innan så gör man det en halvtimme innan kanske. Träffar prästen, man går igenom, man väljer salmer och sen, allt är som ett vanligt dop.
Ja.
Men man behöver inte boka 3 veckor i förväg, eller 4 eller 5.
Men du, hur många såna här dop i gudstjänst har du haft?
Det tror jag du, är...
Bara så att jag ska förtydliga, inte en dopgudstjänst.
Nej, utan
en högmässa. Så kan man ju ha dop också, vilket är... Väl, jag försöker tänka om jag har varit på någon.
En eller två gånger på mina...
Långa tid ändå.
Ja.
Och jag har inte varit på någon... För vi skulle ha en på... om det var söndags eller kommande söndag. Såg jag när vi gick igenom veckan som ligger framför. Ja. Och då hajade jag till så här, vad kul!
Ja, just det, för det är väldigt ovanligt.
Alltså. Och då, i det här fallet då, det ska inte säga så klart, men nästan, så är det ju en vuxen då som finns, som har kommit in i gemenskapen i den kyrkan och ville då gärna
ha. Jag förstår.
Och jag ska inte säga att det är så klart, för så behöver det inte vara. Men för vi har ju gjort lite olika så här... provat lite olika modeller. Ett tag så pratade vi mycket om det, att alltid erbjuda i gudstjänst. Men det är ju ingen som nappar. Vi har
ingen
pratat om
på det. Nej,
dubbeldop.
Nej.
Alltså att man
två familjer,
utan man vill ha sin grej liksom. Och nu är det så väldigt att dopen som blir bokade i mycket större utsträckning där vi också i efterhand kan erbjuda en kaffelokal.
Just det,
den
just
tiden
det.
Är mycket mer poppis.
Och så vidare. Så det går lite som det var, vi talade mycket om hemdop.
Ja, just det. Ja, ja.
För tidigare, jag vet att när jag började här, då fick vi inte göra det alls. Och sen så ändrades
det.
Vi fick inte göra det, utan det skulle vara i kyrkan. Ja. Och sen så ändrades då att vi inbjuder gärna till hemmadop. Men det var inte många som... Jag har haft... 2 eller 3 dop i hemmiljö på den här tiden också. Så att det är ytterst
väldigt ovanligt.
Ytterst ovanligt alltså.
Och det kan bli så...
jag tycker det är
skönt. Jag är tacksam för. Du vill gärna vara i vårt hus.
Ja, jag vill vara i vårt hus om jag kan välja.
Ja, och vi förstår det. Men det är också så här, ibland då så kan det bli så här, vet du, om vi går ut med någonting. Nu ska vi göra det här och så blir präster eller andra. Nej, men det går ju inte. Sen, det vill jag inte.
Ja,
men sen om man då tittar din historik då, som ändå jobbat jättelänge här, sett till de andra, flesta av de andra prästerna, så har du haft 2 hemdop. Så det blir ju ingen massrusning.
Nej,
men det är lätt man får en så här, jaha, nu ska jag döpa hemma varje vecka. Men det kommer inte bli utan
det
erbjudande. Eller så här, men nu har ju ingen som har sagt det, så nu ska jag bara hitta på. Nej, men det passar inte i högmässan att det är dop. Men det kommer inte bli någon, nu är det ingen som har sagt just det, men någon skulle kunna säga det. Jag vill
absolut
inte ha det i högmässan.
Visst,
men det kommer inte bli någon anstormning. Utan
utan man vill ha sina vanliga liksom, så. Så, nej för, och, apropå du sa där, såklart så är det si och så att det var en vuxen. För jag tror, jag är lite osäker om jag hade en till, men det, den som jag tänker på framförallt, då var det barnet till en av körsångarna.
Ja.
Så att körsångaren var med i kören den dagen och sen så gick det över i ett barndop av hennes barn. Då. Så att, och sen så hade vi vid något tillfälle så var det några körbarn som ville döpas och då hade vi en speciell kvällsgudstjänst med körsång och dop. Så då döpte jag tre barnkörbarn. Och så det var lite speciellt också. Men nej, otroligt, otroligt ovanligt är det. Som sagt, jag vet att speciellt en av mina kollegor här som säger att det här är det bästa. Det, vi ska driva på mera för det. Så. Men det har inte lyckats.
Nej, det gör ju inte.
Riktigt ha det.
Nej.
Och det har väl kanske med att göra det jag sa nyss, att det är inte i första hand kanske man inte ser det som en kristen handling, och ska man då plötsligt göra det här i en gudstjänst där alla andra alltså, så då är inte det. Men om man däremot, tänker jag då som du sa där, om man är en del av den gudstjänstfirande församlingen, då är det ju jättefint. Då förstår jag att liksom man vill
ha kommit in där och så vill man döpa sig, då vill man göra det där, och det kan jag verkligen förstå.
Absolut.
Vilket blir väldigt fint, och då är de de som man firar gudstjänst med och ber för henne och sådär.
Ja,
det är ju
jättefint.
Ja, ja, nej, men jag vet inte riktigt hur vi handlade på. Det var sommarkänslan.
Ja, det var sommarkänslan, ja, att jag skulle döpa.
Just det.
Döpa konfirmander. Ja.
Men du, det är en ganska härlig feeling nu, tycker jag. Alltså, jag har ganska gott mod när det är den här tiden på året. Man, det är så mycket som ligger framför som man längtar efter, som är roligt. För då tycker jag det kan vara jobbigare. Jag lyssnade på en annan podd som sa att den här tiden, det var någon vecka sedan, det är liksom fredag klockan 15. Eller om det var klart, du ska snart gå hem från jobbet och ha helg. Och så var då juni, juli, det var lördag. Om det skulle vara veckodagar då. Augusti, då är det söndag.
För då känner man att det blir mörkare.
Det blir mörkare, det snart kommer det. Och sen då var det veckodagar. Alla andra upplevde det. De här då personerna.
Resten måndagar. Ja,
och tisdag, onsdag, torsdag, april blir torsdag. Nej, men det var nog så här, jag levde med det där.
En ständigt pågående måndag morgon.
Ja, precis. Klockan 07:30. Och bilen startade. Nej, men det var en så här kul tanke att lägga upp det som veckodagar. Och jag kan verkligen
jag kan känna
det just nu. Att det är en sån här fredagsfeeling. Det roliga ligger liksom framför så. Och förväntningarna är ju ofta härligare än vad det faktiskt blir. Det låter så negativt.
Det är lite som i julen också. Ja, liksom. Det är nästan roligare. Nej, inte riktigt. Men det är nästan roligare att vänta på julen än att fira julen. Ja. Liksom. För det är så, när man står och väntar, nu får vi tända ljusstaken och nu får vi tända stjärnorna och snart ska vi till klä granen och nu pyntar vi och så här. Sen så kommer julen så är den borta. Och då har
jag håller liksom helt med. Jag gillar verkligen, nu var det inte ett julavsnitt, men jag bara för att tänka tanken i klart. Att så här 20, 21, 22 december tycker jag så här nice att vara på jobbet. Det finns en så god känsla.
Ja, en förväntan på något sätt.
Liksom. Jag har jobbat väldigt många år på julafton med vår när vi har julbord för församlingsbord och andra. Och den 23 är alltid så här, för nu sist det var då, så den 23 så var vi på platsen där det skulle vara, vi gjorde i ordning, vi var ett lagom stort gäng. Det var en, du vet, så här riktigt god känsla. Det var verkligen den fredag eftermiddag känslan också. Och för sen kom julafton och då kör man ju som var på och sen är det klart liksom. När vi pratar jobbsammanhang.
Ja, just det.
Nu. Det är, man, saker, grupper avslutas, det är sommaravslutningar, det är körerna sjunger sista gången för terminen och så vidare. Det är en speciell tid.
Vi gör ju på semestern, för att väldigt kort ägnar vi åt min semester som inte har något med jobbet att göra därför att det är semester. Då har vi bokat en redan för en månad sedan ungefär, bokade vi bord på en pizzeria nere i Falkenberg. Ja, det visar sig nämligen att det här var typ någon gång har den här pizzerian som ser ut som garage eller någon sån,
ser ut som en lokal pizzeria.
Lokal pizzeria väldigt mycket. Har någon gång utsetts till Sveriges bästa napolitanska eller någon sån pizzeria. Och så var den Mustiga Mauri var där på besök också en gång, gjorde något tv-inslag därifrån, eller om det var YouTube, vilket det nu var. För han gör ju båda och. Mm. Han hade varit där och provätit. Liksom. Ja. Så att nu är det så att när man ska gå dit så måste man boka bord långt i förväg. Så vi har varit 2 år, alltså jag kände ju inte till det här. Nej. Såklart. Men min dotter som är med på semestern och hennes kompis, de sa, är det den där pizzan? Där måste vi gå. Och då var det ju, gick ju inte att få bord. Nej. Och året därpå försökte de igen och då var det för sent. Så att nu har de bokat det i typ mars. Att vi ska i augusti, juli, äta pizza på den pizzerian. Så att Gud nåde denna pizzabagare om man inte lever upp till våra förväntningar. Ja,
och det kommer han ju inte göra.
Såklart inte. Nej. För det är lite samma sak. Samma sak. Går man och väntar på sig. Oh, vi ska gå på den där pizzerian. Jag fattar ju.
Det är en pizza.
Alltså, jag har aldrig
den varit är säkert 10 av 10 som säkert, pizza. Säkert. Men det är fortfarande en pizza.
Det är fortfarande en pizza. Ja. Alltså, jag har inte varit på någon... Det här är anekdotisk bevisföring. Ja. Men jag har aldrig varit på en pizzeria där pizzan smakat illa. Liksom. Den smakar pizza. Det är pizza. Ja. Så. Sen kan man...
Var bättre eller sämre.
Ja, så. Bättre eller sämre.
Ja. Men det är pizza. Ja, men det är därför, det där är bra. Det ringar in det precis. Ja. Så att det är ju inte sällan... Det är kanske mer om man har så här barnfamilj. Mm. Och du vet, det ska hinnas med på de här 4 veckorna, 5 veckorna.
Just det.
Så sinnessjukt mycket grejer. Och så har det bara, sen när man kommer tillbaka till jobbet, skönt att vara tillbaka i rutin. Ja, det kan jag tycka när sommarsemester är skönt. Jag gillar att ha semester, och det gör du också. Men något så här, komma tillbaka, för så här, det visar på att man vill inte vara ledig jämt.
Nej,
då tar det bort glädjen i det. Mm. Och sen, med just det här pusslandet, för jag liksom nu, ja men okej, då gör vi det den där veckan, vad ska vi göra då? Så räknar man inte, det man inte tänker, det är alla förflyttningar och man ska köra och hit och dit som inte, vissa uppskattar väldigt mycket och jag gör absolut inte. Så förväntningar är liksom härligare än ofta vad det faktiskt blir sen.
Absolut.
För då kommer så mycket annat in så.
Jag tänker liksom, om vi nu är inne på det spåret, jag tänker vissa liksom, för att spetsa till det, varannan dag så ser jag fram emot, tänk vad skönt det ska vara pension. Liksom. Ja. Det är långt kvar för mig än så länge, men inte så långt som det var för några år sedan. Och det var skönt, liksom. Jag behöver inte bry mig, jag kan göra... Och nästa dag så är det, får jag nästan ångest att tänka pension. Ja. Alltså, hur ska det, man ska leva utan att vara behövd på jobbet? Liksom. Och det är lite så här, jag vet att jag varit med om det någon gång. Ja. Man ser fram emot alltså, pensionen. Så här, och jag längtar efter pension. Och sen när man vet pensionen kommer, vad ska jag göra nu då? Vad ska jag nu ta mig till? Och andra är precis tvärtom. Ja. Lever upp vid pensionsåldern såklart. Eller
Nej, men det är ju lite, det är ju de här jobbiga dagarna och då kan jag kanske inte går till tanken på pension, det gör jag ibland också, men så här, vad skönt att ta något jobb där jag inte har ansvar. Kort har blivit de tanken också. Vad skönt, jag sätter mig och gör den här grejen. Jag ingår i ett rutat system och så bra. Men sen dagen efter när man har fått tillbaka sin kreativa livslust och glädje och det där i mötet, så blir man ju så här, men då vill man ju inte det. För då skulle man inte hålla på med det man gör.
Nej,
liksom.
Nej.
Så. Du, får jag lägga verkligen ett mörkt moln över vår härliga sommarstämning?
Oj.
Så, för det på det här ämnet. Det var, jag hörde om en herre här som höll på med fysiskt arbete. Och det var liksom livet. Inte så gammal, lite äldre än dig. Mm. Och så gjorde illa sig. För ett tag sedan här. Och så bara, nej men jag kommer inte kunna fortsätta med det här, mitt arbete på grund av fysik. Och gick och blåste huvudet av sig. Bara för ett kort tag sedan fick höra det någon mig nära. Och liksom just där. Och jag bara sa, fanns det ingen familj? Jo, det fanns familj. Men det var så viktigt, identiteten.
Just det.
Att säga, nej men kan jag inte utföra det här? Då har jag ingen mening kvar. Liksom.
Nej, just det.
Är väldigt främmande, men när vi pratar kan man ju ändå förstå, alltså det är för starkt ord, men någonting så här, att så här, du har levt med det här, du har gjort den här sysslan, du har jobbat liksom, med det här utomhus fysiskt, och så bara nej, nu går det inte längre, du kommer aldrig komma tillbaka till den nivån, då är det inte värt att...
Jag har inte, så tack och lov, inte varit med om just det med någon människa. Men däremot jag jobbade i hemtjänsten i många år. De första, framförallt de första åren, så var det ju då fortfarande mina äldre kollegor som hade jobbat i många år. En kvinna som var vår gruppledare, så gick i pension efter några år. Då hade hon jobbat kanske 30 år i hemtjänsten. Liksom. Och det var ju ett, hon var ju ett med sitt jobb på något vis. Liksom. När det var julafton då tog hon hem vårdtagare för att de skulle få en fin stund. Liksom. Och det var väl fint, men det är också galet.
Ja, så. Ja såklart. Och för vems skull?
För vem skulle jag, men lite så. Och så det var ju också, men vad ska jag göra nu? Då var det, pensionen var ju absolut inget som hon såg fram emot. Nej. Så. Utan, vem är jag nu? Hon blåste tack och lov inte skallen av sig. Men går in i någon form av liksom, ja, värde. Vad är det till för nu? Det här var ju bara... För mig, om jag ska tänka på mig själv, alltså, jag är inte ett med mitt jobb. När jag är på jobbet är jag det. Men hemma är jag ju någon helt liksom, fristående från jobbet. Men fortfarande kan jag liksom känna, vem är man sen? Ja. Liksom. Så att
det jo, men det blir ju, så här, nu var det inte så i det här fallet, men jag kan tänka mig i andra fall där det slutar så här, när, om det inte finns en, om inte du hade haft din fru, det är en barnbarn och hundar och ödlor kommer in i ditt hem. Nej, men då hade du varit ännu mer såklart ett med ditt jobb.
Absolut, ja visst.
Så, sen hade du haft säkerligen dina andra intressen som du har, men hade de varit liksom... Tillräckliga
så. Ja, men absolut. För redan nu så är det ju så att jag tänker ibland så att jag hade många gånger gjort andra val än jag gör nu. Alltså till så här, ja, men jag slutar nu och jag går hem nu för jag har arbetstid till nu och jag är hemma och väntar middagen liksom. Ja. Men hade jag inte haft någon som väntar hemma så hade jag kanske suttit till sen.
Ja.
Liksom,
ja.
Bara för att...
Det
spelar väl ingen roll, ingen väntar liksom. Så det är klart att det är en annan, det är klart att det är en stor betydelse om man har ett socialt sammanhang.
Ja, så
att
precis, så. Och andra intressen så. Ja, det var inte, vi ska ju ändå ha sommarfeeling på vår säsongsavslutning.
Ja, men
ska vi ta någon artikel?
Vi kan ta någon artikel här. Och, ja, men vi tar, apropå, det här är inte så upplyftande heller, men det är vackert tycker jag, så att jag vill läsa det. Det här jag har hittat nu i tidningen Sändaren, som är väl i Ekumeniakyrkans tidning, fortfarande tror jag. Sändarens krönikör Emanuel Karlsten besökte Jesus älskar HBTQ i Emanuelskyrkan i Stockholm. Och då skriver han så här. I Emanuelskyrkan i Stockholm har ett hundratals karismatiska kristna hyrt in sig för att fira gudstjänst under Kristi himmelfärdshelgen. Hyrt! Eftersom deras egna kyrkor inte tillåter dem att vara med. Och gudstjänst eftersom de inte kan sluta tro. Men de är homosexuella, transsexuella och har därmed avvisats från den karismatiska del av kyrkan de kommer ifrån. Helgen med rubriken Jesus älskar HBTQ är därmed historisk. För nu samlas för första gången de som Pingstkyrkan och trosrörelsen aldrig sett. De troende homosexuella. Redan efter att konferensens första gudstjänst klingar ut märker jag en märklig gråt i halsen. Jag är tagen. När var jag senast tagen av en gudstjänst? Det beror inte på att gudstjänsten var särskilt bra, inte heller att predikan var det, men människorna. Jag kan inte minnas senast jag var i en kyrkosal med en så stark känsla av sårbarhet. Personer som trots alla sår de tillfogats, trots allt utanförskap, lovsjunger. Som inte lyckats avvisa Gud eller Bibeln som ett fundament för deras liv. Men människor som också accepterat att deras sexuella läggning inte går att välja bort. Det handlar inte om att de inte har försökt. De flesta har försökt hela livet. De har försökt leva som heterosexuella eller i celibat. Eftersom de förstått att allt annat vore synd. Tills de en dag valt att inte längre ljuga. Gemensamt då är att kyrkan vänt dem ryggen. Trots det samlas de nu här. De står i kyrkolokalen, sjunger och sträcker händer mot Gud. Några är medlemmar i Livets ord, andra i pingstförsamlingar. En del är barn till pastorer i dessa församlingar. Eller varit överlåtna lärjungar som nu tvingats ut i kyrklig periferi. Jag läser lite till här. Jag hör deras berättelser i pauserna. Jag träffade en kvinna som inte varit i kyrkan på över 10 år. Som brukade leva ett radikalt kristet liv i en radikal kristen församling. Men som från en dag till en annan bytte liv. Hon trodde sig veta att hennes läggning gav henne valet att förakta sig själv eller förakta Gud. Hon valde att förakta sig själv tills hon inte längre kunde och då tog hon konsekvensen. På kort tid försvann hon från sitt sammanhang, raderade telefonboken, kapade alla band, bytte stad och accepterade livet som evigt dömd men också fri tills nu. För en dag när hon scrollade game-magasinet QX såg hon konferensen Jesus älskar HBTQ. Hon kände igen arrangörerna som påstod att det gick att vara gay och kristen. Tanken hade aldrig föresvävat henne. Var inte Bibeln tydlig? Nu några veckor senare har hon precis klivit av ett tåg till Stockholm för att gå i kyrkan för första gången på decennier. Ångest och kval gjorde att en några minuter långa promenad från centralstationen tog flera timmar. Var det verkligen på riktigt? Kunde hon vara älskad och homosexuell?
Mm. Otrolig text. Bra att du läste så mycket av den och inte bet av den.
Ja, jag vet inte. Jag ska, alltså,
nej,
jag
man blir själv tagen. Tagen ja, man blir tagen. Alltså, och man ser verkligen, jag ser verkligen mig själv sitta där och bli väldigt tagen av rummets stämning mer än själva gudstjänsten och predikan som det står, utan av människorna och dess öden liksom.
Mm, mm.
Och man blir ju bara så här, man känner ju tusen känslor, men man blir ju väldigt ledsen såklart att kyrkan, inte tron, men kyrkan har misslyckats.
Mm.
Eller förvisat, och där man liksom, man har hellre fördömt sig själv än de andra, sådär. Och det,
man trycker bort den man själv är för att kunna vara någon annan och tjäna Gud.
Liksom. Hur många har inte avslutat sitt liv på grund av att man har blivit utstött så. Absolut. Här pratar vi också, pratar jobb tidigare, men den kyrkliga kontexten kan ju vara för många mer viktigare än sitt jobb.
Ja,
du kan ha ett jobb som du går till liksom, men den kyrkliga gemenskapen,
det är där man är hemma.
Det är där jag är hemma, det är där jag har mina vänner, min familj, mitt sammanhang, min tro, det är där allt utgår ifrån så. Mm. Och sen bara nej, nu får inte jag vara här. Nej, då har jag ingenting att leva för liksom.
Nej,
jag
har ju
förakt. Ja, nej.
Nej, det är en det är en stor stor fråga, tung fråga verkligen. Men det här är ju hoppfullt.
Ja, absolut, sätt. Absolut. Det här är ju
för jag såg om den här, jag läste inte så noga, men jag såg om den här konferensen då någonstans, om det nu var på Twitter eller vad det nu var. Men jag såg om den här, jag var inte riktigt säker på vad det var, men nu fattar jag ju det.
Ja.
Och då är det är stort och det är ju gripande. Liksom.
Ja.
Och just som den här kvinnan som du berättade om här, och att hon verkligen, ja men kan det verkligen stämma?
Ja.
Kan det verkligen vara så att jag får vara både kristen och homosexuell?
Det är väldigt fascinerande kring henne tycker jag, att hon inte varit i kyrkan på 10 år, sa du. Tiotals 10 år. Och tog den korta sträckan, tog timmar. Liksom. Man ser verkligen framför sig så här. Nej.
Jag ska verkligen.
Kan det? Jag tar en kaffe. Du vet, så att jag måste fundera lite.
Just det,
så.
Just det. Mm.
Och sen
lugna
ner mig. Ska det här? Och sen. Ja. En ångest och en känsla jag inte kan förstå, men man kan känna fragmatiskt
av det, så här, precis.
Små spår att när man ska göra det, är det här
just det.
Och här då upphöjt till 100 liksom.
Mm.
för det är en sån,
det är för att jag har liv. Precis, för jag skulle säga det, för att jag har med ens liv
och betydelse och på riktigt liksom.
Men
den är ju hoppfull, så den är ju, för alla baksidor vet vi ju, har pratat om många gånger. Så det var ju fantastiskt att
och det här är ju, för det här är ju nu nämns det här med att det här är ju framförallt de så kallade frikyrkorna som nämns här, och det är ju bland annat därför att sändaren kommer från frikyrklig, om jag får uttrycka det så, sammanhang. Men självklart har det förekommit i Svenska kyrkan också, såklart.
Ja.
Men däremot så vi får ju ofta frågan, vi brukar ju ha någon form av frågelåda eller panel eller så när vi har konfirmandläger.
Ja.
Och det är väl ytterst sällan som den frågan inte kommer upp. Kan man vara kristen och homosexuell? Så.
Ja.
Det har till och med varit så att när jag har tagit emot skolelever, det hände, nu var det länge sedan, men förut har jag ofta gjort det. Det har kommit någon så här gymnasieklass eller något, eller någon högstad som ska intervjua en präst och så ska de fråga saker. Och då kommer det nästan alltid upp, vad tycker du om homosexualitet? Så att det till och med var det så att någon gång så ställde inte för de frågan. Då sa jag, ska ni inte fråga om vad jag tycker om homosexualitet? För jag tycker så här. Så det är såklart någonting som gäller även våra sammanhang. Så att säga, även om inte kanske inte just det sammanhang där vi just nu befinner oss.
Nej,
förhoppningsvis i alla fall. Men Svenska kyrkan som helhet, absolut. Självklart.
Ja, jag har varit väldigt tagen. Jag har inget mer att säga. Har du någonting med lite kort så tar vi det när vi går på andakten.
Vi kan ju ta, säsongens sista avsnitt. Dels har jag en om utlandskyrkans framtid, den kan vi hoppa över kanske. Och så tar vi det här, för om vi nu ska ha en liten sån, så är det här kyrkans strikta krav på de som vill gifta sig. Och det är inte vår kyrka utan finsk. Har ni börjat tala finska också? Eller inte att tala, inte finska. Bävling. Evangeliska lutherska kyrkan i Finlands kyrkomöte handlar det här om. Evangeliska lutherska kyrkan i Finland, så heter det. Under 4 dagar har ombud och biskopar samlats till kyrkomöte i Åbo. Även om inte frågan om samkönade äktenskap fanns på agendan så hamnar en annan äktenskapsfråga i fokus. I jämförelse med Svenska kyrkan så har den lutherska kyrkan i Finland strikta krav på den som vill ingå äktenskap. Huvudregeln är att båda ska vara medlemmar och konfirmerade för att kunna vigas. Det är möjligt att avvika från huvudregeln. En part kan vara medlem i en annan kristen kyrka, men den som inte är med i någon kyrka nekas. Det här låter ju så otroligt fjärran och främmande för oss. Så här räcker att en är medlem i Svenska kyrkan. Man frågar inte om vare sig dop eller konfirmation. Men när den ena parten medlem i kyrkan så är det fritt fram. Och är någon inte det så kan man fortfarande få göra det om kyrkoherden beslutar. Så att säga. Men och sen är det också här, jag ska läsa. De vill göra en ändring då, att mjuka upp den ordningen så att det räcker att en part är medlem och konfirmerad. De som försvarade att det skulle bli kvar som det är nu meddelar att den nuvarande ordningen gör att fler finländare är kvar som medlemmar. Ett argument har varit att ett motiverande faktor för konfirmandundervisning och medlemskap i kyrkan kanske försvinner om kravet tas bort. Det låter ju väldigt, ska man säga, pragmatiskt kan man säga. Liksom att, varför ska jag konfirmeras? Jo, för att annars kan du inte gifta dig i kyrkan. Alltså det känns ju som att...
Men det här har ju varit inne på förut ju med Finland. Fråga. med att vi var ju bara några veckor sedan vi pratade om konfirmandstatistiken, att den är så enormt hög i Finland. Och medlemsantalet är ju också enormt. Och det hänger ju ihop allting. Det är många fler som är med i kyrkan. Kyrkan har mycket starkare plats i samhället. Många fler konfirmerade. Och då kan man ju ha en annan syn på det här också, alltså med medlemskap. Och det kan ju finnas något i det.
Det är säkert sant. Men det förvånar mig lite att man säger det öppet också. För det är ungefär som om någon skulle fråga, varför ska jag döpas i Svenska kyrkan? Ja, för att då får vi pengar, för du blir medlem. Det känns som att det skulle nog ytterst få människor
använda som argument. Nej, men vad kul! Finska kyrkan, de är lite vassare.
Det är de.
De är också grannar med ryssen.
Ja, det är därför naturligtvis. Oj, nu vädrar vi våra fördomar här.
Det är därför de är tuffa.
Ja, det är så det är.
Hur är du, kasta oss på en...
Ja, det ska vi göra, det ska vi göra. Och det är så att kommande söndag är heliga trefaldighetsdag.
Ja.
Och rubriken är Gud, Fader, Son och Ande.
Ja, inte glömma någon del.
Nej, inte glömma någon del. Jag läser ur Johannes evangelium. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. Alltså deras bror som har dött här. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus, Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa, din bror kommer att uppstå. Marta svarade, jag vet att han kommer att uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma hit till världen.
Men mycket vackert.
Det är mycket vackert, verkligen. Det här är det, speciellt de sista vägen, sanningen och livet. Ja, fast det var inte den här texten. Utan jag ska säga det jag ställde läste. Jag är uppståndelsen och livet. Så är det. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Precis. och fader, son och ande. Jag tror att du är Messias, Guds son.
Ja.
Och,
tänk ja. Att få den frågan då av Jesus. Tror du? Ja, jag tror.
Ja, just det. Tror du på detta?
Ja,
ja precis. Jesus själv ställer den ja. Frågan.
Nej,
jag vet inte om man kan tro på det här. Liksom. Alltså att, utan, jo, men jag tror att du är. Och den övertygelsen som hon verkligen har också.
Ja.
Liksom, att, jo, men jag tror att det är så här. Och det här är ju också en text. Ja, vad kan man uppväcka döda?
Mm.
Naturlagarna säger nej, det kan man inte. Vi var inne på det förra veckan, ja, det här visst, med det här naturlagarna. Och så här. Men å andra sidan, Gud är Gud och vi är människor.
Ja.
Hur tänker man där? Jag vet inte. Man kan välja att tänka att när man talar om att Gud uppväcker döda så handlar det om att väcka folk som är döda i själen. Så att säga. Man vänder sig till Gud och när man själv har, när man är död inuti så att säga, att man då kan få hjälp av Jesus att uppstå från det döda. Liksom. Men det är ju inte vad som står här, utan nej. Det som står här är ju att han väcker upp en död människa och gör den levande.
Jag läste, vi behöver inte gå in på den artikeln för det har vi lämnat nu, men jag läste ett sånt personporträtt om en präst som har varit präst bara ett par månader. Jag tror att du såg den swisha förbi också. Och satt i fängelse tidigare.
Ja.
Och berättade sin livsberättelse då att fan, jag liksom var väldigt emot kyrkan och var rationellt troende bara och var under sin ungdom väldigt involverad i vänsterhåll och sen började så hände livskris och så började tog upp sitt tidiga intresse av fysisk träning, men då hamnade i massa doping och sånt och var det som till slut var det som gjorde att han åkte fast och fick sitta 7 år för dopingbrott och annat. Men det som var där, just det här orden, och för då beskriver han att jag satt där och fick en bibel till mig i häktecellen eller vad det var och bara kände att här står Jesus framför mig och håller om mig och pratar med mig bara av, och inte av någon annan yttre liksom, du verkligen du sitter där med din bibel och texten av vad citerade han då från. Jag satt i fängelse och ni besökte mig och kände verkligen besöket av Jesus. Så.
Jag får en, kanske inte ger så mycket nu att säga det, men jag får i alla fall en association till ett drama som vi brukar spela på konfirmandläger där att idag dör Jesus för
just det.
Honom.
Liksom. Ja.
Idag hänger Jesus med honom, idag skrattar Jesus med henne och sådär.
I alla livets skeden.
I alla så. Livets skeden så finns Jesus med.
Ja.
Jag är uppståndelsen och livet.
Precis.
Ja, det är en fantastisk text och en fantastisk känsla att det faktiskt är så att Jesus finns nära oss. Jag tänkte sjunga, apropå treenigheten mer än texten, psalm 338, som ett klockspel hör jag dig. Som ett klockspel hör jag dig, heliga treenighet, Fader, Son och Ande Gud, tre i en och en i tre. Längtan, röster, ögons ljus, innan världen fanns ännu, fanns gemenskapen hos Gud. Allt fick liv, steg fram där ut. Allt är nära, människor träd, moln och fåglar när jag vet. Allt sin känsla har i dig, heliga treenighet. Spela samman oss som går mot en dag som ingen sett, tills i dig vårt mål vi når, heliga treenighet.
Tack för det, Kjell, och tack kommunikationsenheten i Svensk kyrkan i Sondrarna för att ni hjälper oss med detta. Hörrni, kära lyssnare, ännu en säsong är till ända.
Ja.
Fantastiskt.
Och nu går vi ut i den fantastiska sommaren.
Gör det ni också. Och besök en sommarkyrka. Det är en upplevelse.
Det är det, absolut. Det är alltid. Det är alltid något, en speciell känsla att vara i kyrkan på sommaren. Ja. För man ska vara lite, det är alltid, alltid en speciell känsla. Men på sommaren, och det kanske inte är så att det är fullsatt i kyrkan. Nej. Och det har sin charm också, ja, när man absolut. Sitter några stycken bara i kyrkan.
Samlas. Så gör det, det är vår uppmaning. Hörrni, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!